Jesus, vi tackar dig. Tack för det löfte vi har i dig, Jesus. Att du har sagt att du ska aldrig lämna oss. Du ska aldrig överge oss, Herre Jesus. Om allting annat vacklar runt omkring oss, Herre Jesus, så har du lovat och sagt att du ska stå där, du ska finnas där. Och Herre, du är inte en människa så att du kan ljuga eller en människa så att du kan bedra, utan du håller ditt ord. Herre Jesus, jag tackar dig för att vi i den här stunden får stå på det här löftet. Att du finns här mitt ibland oss. Du står här, Herre, och du står här inte med pekpinnen, utan du står här med en längtan efter att välsigna, med en längtan efter att ge allt det vi behöver. Herre, därför tar vi emot från dig den här stunden. Jesus, vi säger att i oss själva förmår vi så lite. I oss själva så kan vi så lite. Men vi tar emot styrka, kraft och nytt mod ifrån dig, Herre Jesus. Herre, just nu vill du styrka den som är trött. Du vill ge den svage ny kraft, Herre Jesus. Du vill ge den sorgsne ny glädje. Du vill ge den desillusionerade nytt mod, Herre Jesus. Du vill ge den, Herre Jesus, som man tycker att man har kommit till vägens ände, så vill du ge en utväg. Herre, jag tackar dig. Herre, tack för att du ser allt. Du känner allt, Herre Jesus. Men du älskar oss mer än någon annan. Och Jesus, därför vill vi, precis som lovsångarna sa, vi vill säga tack. Vi vill säga tack till dig, Jesus. Herre, vi står inte här på grund av förtjänst. Vi står inte här på grund av en lång meritförteckning, Herre Jesus. Vi står här tillsammans på grund av din nåd. På grund av att du har förbarmat dig över oss. På grund av att du har dött för oss. På grund av att ditt blod har runnit för oss, Herre Jesus. Och vi tar emot det just nu. I Jesu namn. Allt folket sa. Amen. Varsågod och sitt. Fortfarande lite varmt. Ja. Mina föräldrar hade en vän som var, man kan väl säga, om man är lite så generaliserande, att han var galen. Han var en sån här som alltid hittar på en massa upptåg. Och han var på ett möte tillsammans med sin goda vän. Han var på ett möte tillsammans med sin goda vän. Och så den här vännen som han hade, så hade säkert arbetat ganska mycket eller någonting. För han var trött, så han somnade. Och så mitt i allt i möte så den här vännen så dunkar han i sidan. Det är du som ska be nu, säger han. Och han stiger upp och så börjar han be mitt i predikan. Så att om det är varmt här nu och du ser att någon somnar vid din sida, pröva det där. Det där kan vara ganska intressant att se hur det fungerar. Med den introduktionen så garanterar vi att ingen somnar, åtminstone inte den här predikan. Det är ju gott och vackert så. Jag ska ge dig en tanke som jag önskar att du ska ta med dig hem efter den här gudstjänsten. Vi ska inte hålla på så länge, men jag ska ge dig en tanke. Men innan det, så för den som inte visste det, så kommer ju Prince från Ghana. Är det någon annan som kommer från Ghana här? Räck upp en hand. Det är nämligen så att Ghana har haft en ganska fin vecka. Om vi tittar på den stora skärmen här, så är det nämligen så att Ghana för första gången i historien, så inte bara för Ghana utan för Afrika, så har Afrika tagit hem ett stort mästerskap i fotboll. För dig som funderar fortfarande vad det är för sport vi talar om, så är det fotboll. Och jag tog det där kapar jag från Eurosport, den där t-shirten, för jag tycker det står så bra: to God be the glory. Och målvakten tackar där. Men att vara Gud den där dagen hade varit enormt svårt. För det var nämligen Ghana som spelade mot Brasilien. Och ghanesarna låg på sina knän och bad i tungor, så man på tv. Och brasilianerna låg på sina knän och bad. Och båda två bad antagligen om att de skulle få vinna den här matchen. Så tydligen tycker Gud då bättre om Ghana, jag vet inte. Eller så var det helt enkelt Ghanas tur. Du kan ta bort den där bilden. Så det tyckte jag var ganska intressant. Det är roligt i sportsammanhang när verkligen världen får se att kristen tro är inte någonting som är i skymundan och det är bara några få gamla som är intresserade. Som ju klischén finns mycket bland oss. Både i Brasilien, i Ghana och i många, många andra länder så går väckelsen fram med oerhörd styrka. Och det är människor, unga som gamla, som tar emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare och herre. Och det är fantastiskt, eller hur? Sen vet jag inte hur Gud ställer sig till de här som ber att de ska vinna när de idrottar. Men det är en annan sak som vi inte ska gå in på den här predikan. Okej, är du beredd? Bra. Då går vi till Matteus, det 21 kapitlet. Kanske blir lite utfordrande predikan här idag, men det är ju bra att du får lite grann så här att tänka på. Kanske till och med bli lite provocerad. I Matteus, det 21 kapitlet, ska vi läsa. Och vi ska läsa från vers 28. Här är Jesus som undervisar. Man säger så här: vad anser ni om det här? En man hade två söner. Han gick till den första och sa: min son, gå idag och arbeta i min vingård. Jag vill inte, svarade han. Men ångrade sig sedan och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? Det svarade den första. Här ser du två människor som får en fråga, en begäran av sin far. Att göra någonting. Den ena har rätt proklamation. Den ena har rätt bekännelse. Han säger, ja far, jag ska gå och arbeta. Men han gick inte. Eller det var den andra. Medan den första säger, jag vill inte. Men sen ångrar han sig. Och när Jesus sätter den här liknelsen så vill han på något sätt beskriva vad som egentligen är viktigt. Är det viktigt för oss att vi har den rätta bekännelsen eller den rätta vokabulären? Eller är det viktigare att vi lyder det han säger? Det är min fråga till dig här idag. För det handlar inte om höga bekännelser. Ibland kan vi göra höga bekännelser. Hur många av er, det här behöver du inte räcka upp din hand för det kan bli lite pinsamt. Hur många av er har inte gjort ett nyårslöfte att du ska gå ner i vikt det kommande året? Du kan blinka så här med ögonen så ser jag, men ingen annan. Va? Nej, hur många har inte gjort det? Man har gett ett nyårslöfte. Jag ska gå ner i vikt det här året. Nu då julen är över och nyårsfesterna är slut och man har ätit så man nästan rullar ut genom dörren. Men nu då det nya året kommer, då ska jag banta. Då ska jag gå ner i vikt. Hur många kilon gick du ner i vikt på det där löftet? Då du gav det där löftet, gick du ner i vikt då? Nej, ingen av oss, de få av oss, kan vi säga, jag lyckades, men ni som lyckades med det här, kan vi säga så här. Ni som lyckades med det här och gick ner i vikt, gick ju inte ner i vikt därför att ni gav ett löfte. Utan därför att ni handlade på det ni sa att ni skulle göra. Eller hur? På samma sätt så säger Jesus med det här att det som för med sig välsignelse, eller det som för oss in på Guds väg, är ju inte att vi bekänner oss till Guds väg. Du kan bekänna dig tills du är grön i ansiktet. Och du kommer ändå ingenstans. Va? Du kan bekänna, jag är inte här, jag är inte här, jag är inte här. Och ändå är du här. Eller hur? Jag menar, om någon vad heter det, får fast dig och du har handen i kakburken. Så kan du säga, det var inte jag, men handen är fortfarande i kakburken. Så oavsett din bekännelse så har du ju ändå gjort den här förseelsen. Så ibland säger vi så att det är viktigt med den rätta bekännelsen. Och det tror jag att det är. Jag tror att man kan ha en felaktig, en negativ bekännelse. Att det blir inte någonting och jag är dålig och jag klarar inte av det ena och jag klarar inte av det andra. Och det är klart att det leder till negativa konsekvenser. Men inte ens den positiva bekännelsen. Det finns någonting som i världen kallas positivt tänkande. Har du hört om det? Positivt tänkande, det ska ta dig till de här stora målen och det ska göra det ena och det andra. Så länge du tänker så har du inte gått någonstans. Eller hur? Jag menar, världen är full av goda intentioner. Visst? Och när nyår kommer, då är det högkonjunktur på de goda intentionerna. Då tänker man göra det ena och då tänker man göra det andra. Men så ofta är det så att det stannar vid de goda intentionerna.
Och då har jag inte kommit någonstans. Då blir jag som den här sonen som säger åt sin far, jag ska nog gå. Men han går ingenstans. Det kan bli lite så här också ibland i vårt andliga liv. Det kan bli så där till och med att avgöra sig för Jesus. På 50- och 60-talet så kom det en våg av väckelseevangelister, stora väckelseevangelister, och det blev lite inflation på något som man kallar på engelska altar call. Alltså, vad heter det på svenska? Vet någon? Som man kallar fram hit fram här så här. Va? Och målsättningen blev att man skulle be med i en frälsningsbön. Känner du till det här? Mm. Målsättningen blev att man skulle be med i en frälsningsbön. Och det var det man satsade på. Det var det man strävade efter. Att få så många som möjligt att be med i den här frälsningsbönen. Nå, är du mot det här ändå? Så frågar du. Ja, du får göra den avgörelsen sen då vi kommer lite längre fram i predikan. Men ingenstans i Bibeln så hittar du det här. Jesus sa inte gå ut i hela världen och få folk att be en frälsningsbön. Ja, men hur är det med Romarbrevet 10 och 9-10 då? Ja, du måste läsa det i sin kontext. Alltså om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror. Jag tror nämligen, om vi håller oss kvar vid det. Jag tror nämligen att det är möjligt att be en frälsningsbön utan att bli frälst. Det tror jag. Jag tror jag kan rabbla efter en pastor eller en förkunnare på ett möte en frälsningsbön. Och det betyder i princip ingenting. Jag blir då som den här sonen som säger ja, Herre, jag ska gå. Men jag gick ingenstans. Därför att när Jesus talar om vägen in i Guds rike. Vi hörde om Guds rike här idag. När Jesus talar om vägen in i Guds rike så säger han i Markus 1 och 15. Så står det att Jesus börjar predika och så säger han, tiden är fullbordad och Guds rike är här. Omvänd er och tro evangelium. Och det här går igen och igen hela tiden. Nämligen det finns ingen pånyttfödelse, det finns ingen frälsning utan omvändelse. Man har ett favorituttryck ofta i de här sammanhangen som går så här. Hur går det nu? Den som åkallar Herrens namn, han ska bli räddad. Eller hur? Och man kan frestas att gå den här lätta, vi tycker om de lätta vägarna, eller hur? Nicka, för jag vet att du tycker om de lätta vägarna. Jag vet att du tycker om att helst så ska man få hamburgaren eller maten på under en minut. Och ta det lite längre om man kommer precis när det har bytt om till rött på trafikhuset. Oj, nu måste jag stå alla de här 38 sekunderna eller hur mycket det tar. Man tycker att det är en hel evighet. Vi tycker om de snabba lösningarna. Vi tycker om 1, 2, 3 och så ska det hända. Så funkar inte Guds rike. I Guds rike finns det inte någon sån här magisk formel som jag kan repetera och så mitt i allt så öppnas Guds rike för mig. Därför Guds rike styrs, som vi hörde också mötesledaren sa här, av andra lagar. Guds rike styrs av andra principer. Vi går i apostelgärningarna och tittar lite grann på den nya eller den första församlingen. Apostelgärningarna, det andra kapitlet. Här är den berömda frälsningspredikan som Petrus har tillsammans med de andra lärjungarna, de andra apostlarna på pingstdagen. När han berättar utgående från judarnas historia och så vidare om frälsningen. Och så står det i vers 37, 2 och 37. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och det frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade till dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni som gåva få den helige ande. För er gäller löftet och era barn och alla de som bor långt borta som många Herren, vår Gud, kallar. Det står i Bibeln så här att ingen kan komma till fadern om inte fadern drar honom. Men nu vet vi att vi har en sån far som drar alla dem på alla människor, eller hur? För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så Gud är ute och drar, Gud är ute och lockar, Gud är ute och säger att han har gjort vägen klar. Han har gjort en banad väg genom frälsningen i Jesus Kristus. Så har han gjort en väg som leder till frälsning. Men den vägen, den är inte bara så här att jag bekänner mig till den vägen. Utan Bibeln är också väldigt klar då den säger att alla människor gick eller har gått sin egen väg. Eller hur? Det finns någonting inbyggt i oss människor som frestar oss att gå vår egen väg. Eller hur? Att göra det på ett eget sätt. Frank Sinatra sjunger I did it my way. Den har du hört. Eller hur? Det finns någonting så här att jag ska göra det på mitt sätt. Och på den vägen är människan på väg bort ifrån Gud. När jag går min väg, när jag själv är herre för mitt liv, då är jag på väg bort ifrån Gud. Min väg leder mig aldrig till Gud. Utan när jag går min väg, då är jag själv min Gud. Jag hoppas att du själv är så stark då, så att du kan vara Gud för dig själv. Men det är du ändå inte. Men om jag ska komma in på den väg som Gud har förberett åt mig, så måste jag, som Jesus säger, som Petrus säger, jag måste vända om. Kanske den bästa beskrivningen på det här finns ju kanske i Lukas 15. Lukas 15, du som är en van bibelläsare vet att i Lukas 15 finns liknelsen. Beroende på lite vilken bibel du har så kallas han liknelsen om den förlorade sonen. Har du Svenska folkbibeln så står liknelsen om den återfunne sonen. Och det är lite beroende på vilken inriktning du har på den berättelsen. Du kan den. Du har kanske hört den i söndagsskolan. Du har kanske hört den många gånger. Du har antagligen kanske läst den själv också. Där den här sonen vill gå sin egen väg och han får ut arvet av sin far. Och så går han bort från fadershuset. Så blir det hungersnöd. Han har förbrukat alla sina pengar, alla sina resurser. Och då står det då i vers 17. 15 och 17. Då kom han till besinning och sa: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Så gör han en bekännelse. Så här, jag vill stå upp och gå till min far. Och då skulle vi som kyrkfolk säga halleluja. Äntligen en syndare som är räddad. Men vid den bekännelsen så satt han fortfarande vid svinen. Eller hur? Jag vill gå upp och gå till, jag vill stå upp och gå till min far. Det var ju rätt bekännelse. Men med den bekännelsen så satt han fortfarande i sin situation. Ingenting egentligen hade hänt. Men så står det: jag vill stå upp till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Han hade bekännelsen riktigt utformad där, så vi ser exakt vad han tänker. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Men så står det i vers 20. Och han stod upp och gick till sin far. Här vänder den här ynglingen om. Han vänder om från sig, inte bara med sin mun och med sin bekännelse. Utan han vänder faktiskt om och så går han tillbaka. Som vi kanske ska uttrycka det, med svansen mellan benen. Eller hur? Det var en hög bekännelse, hög proklamation när han gick ut från fadershuset. Nu ska jag ut och leva livet. Nu ska jag verkligen visa att det här är bara gammalt och tråkigt. Det finns någonting intressantare. När han vänder tillbaka, då går han med svansen mellan benen. Omvändelse, att komma till Gud, det är att erkänna att jag har fel. Ja? Det är svårt att erkänna att man har fel. Har du grälat med din gubbe eller gumma någon gång? Eller med dina föräldrar eller med dina barn? Och så mitt i grälen märker: ups, det är jag som har fel. Det är besvärligt. Man gör allt man kan för att navigera mellan så där så att man kan rädda sig med äran i behåll och att det blir en sorts oavgjort eller någonting. Det är svårt att erkänna att man har fel. Att komma till Gud innebär att jag erkänner att min väg håller inte. Min väg går inte att vandra på. Jag behöver någonting annat. Jag behöver alltså vända om. Logiken i det kristna livet, den hittar vi i Matteus 10:39. Du behöver slå upp det. Det står så här. Matteus 10:39. Den som finner sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Det är som Guds rikes logik. Den är inte riktigt som våran logik. Den som håller fast vid sitt eget. Det här roffot dig så har. Den som håller fast vid sitt eget. Han mister det. Men den som släpper det. Den som går miste om det. Han ska finna det. Det där är egentligen sant på många områden i våra liv. Vet du det? Mycket av det som vi krampaktigt håller fast vid. Det förlorar vi. Det kan vara allt från relationer till sina föräldrar, relationer till sina barn, relationer till den man älskar och så vidare. Det man krampaktigt håller fast vid, det tappar man. Medan det som man släpper är oftast det man får tillbaka. Och så fungerar det i Guds rike. Det som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Jakobs brev, har du läst Jakobs brev någon gång? Luther tyckte inte om Jakobs brev. Han kallade det för halmepisteln. Alltså halm ur den kontexten att det ska brinna upp. För det handlar om gärningar. Det ska brinna upp det här. Det var inte guld, silver och dyrbara stenar. Utan det var trä, halm och strå. Därför kallar han för Jakobs brev för halmepisteln. Men det tror vi inte riktigt. Vår kära Luther hade ju fel på en del områden. Som vi alla andra. Så att vi tror inte riktigt på det, utan vi tror att Jakob verkligen var på spåret och hade rätt. Det står i Jakobs brev, det andra kapitlet. Och i den 17:e versen. Det här är tuffa puck, och man kan förstå att Luther blev lite upprörd. Det står så här: så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Det här skriver Jakob med glimten i öga. Det är det jag är helt säker på. Han säger: okej, du säger du är troende, men det är ju bra. Hur kan jag se det? Sen, visa din tro utan gärningar. Då inser man ganska snabbt, det är ju omöjligt. Eller hur? Hur ska jag kunna visa tron? Till exempel, vi kan ta en sån, vi tycker om kärleksförhållande, speciellt min fru. Det är ofta mina liknelser. Jag menar, hur ska Marina kunna veta att jag älskar henne? Det var inte ens en djup fråga. Hon vet att jag älskar henne genom de gärningar jag gör. Eller hur? Den blick jag ger henne, kanske att när hon kommer hem nu från Sverige, min fru var i Sverige och jag har klarat mig själv. Mikron 3 minuter och så bara så där, och så funkar det, och så får man mat för dagen. Tacka Gud för mikron. Men i alla fall, de kommer hem nu. Har kört, de kör väl nu säkert, kanske eventuellt. Jag vet när båten kommer. Men i alla fall, de kommer hem. Så jag städar hela huset. Jag har städat det redan alltså. Det här är ingen bekännelse nu som vi talar om. Utan det här är verklighet. De kommer hem, så jag städar hela huset. Allting är klart. De kommer hem, så kommer det att brinna ett ljus i ljusstaken. Ljusstakarna. Vi har sådana mycket ljusstakar hemma hos oss. Så där kommer det att brinna. Och så kommer hon, tror jag, hoppas jag då, att förstå att jag älskar henne. Jag visar min kärlek till henne genom mina gärningar. Om jag aldrig bryr mig om henne, om jag aldrig bryr mig om henne, eller om jag aldrig bryr mig om att säga ett gott ord åt henne, utan säga bara så, ja men nu vet jag att jag älskar dig. Så börjar hon successivt tvivla på det. Därför inte hon ser det genom mina gärningar. Och på samma sätt är det här, det var kanske inte, Luther kanske angrepp det här på lite fel sätt. Det är ju inte så att vi är frälsta på grund av våra gärningar. Eller hur? Vem är frälsta på grund av sina gärningar? Ingen. Vi är inte frälst på grund av våra gärningar, men på grund av att vi är frälsta, alltså beviset för att Gud har gjort någonting i vårt innersta, så finns det en frukt från det där som kommer ut. Om det hela tiden är ve och förbannelse som kommer ut ur mig, om det hela tiden är negativitet som kommer ut ur mig, då måste jag fundera, oj, har Gud verkligen gjort ett verk i mitt liv? Då måste jag säga som David säger i en av psalmerna: Herre, utrannsaka mig. Herre, känn mig. Vad finns det i mitt innersta? Men när Gud verkligen, när jag verkligen har vänt om till honom, när jag kapitulerar inför honom och sagt: Herre, det är du som styr mitt liv. Herre, det är du som är Herre över mitt liv. Inte bara i bekännelsen utan i praktiken. Då möjliggör jag för Gud att göra någonting på insidan av mig. Och det verket som han gör på insidan av mig, det kommer att visa sig på utsidan. Håller du med? Och då är det som Jakob säger, genom de gärningarna, eller kan vi säga genom de frukterna, så visar det sig att jag har tro på min insida. Okej? Okay? Det som skiljer de här två sönerna åt, den här som sa ja men inte gick och den här som sa nej men ändå gick, det var just det lilla ordet lydnad. Det är ett hemskt ord i dagens samhälle. Lydnad. Det väcker alla rebeller till liv fullständigt. Jag ska nu inte lyda. Det var ungefär som om du kan ta ett exempel på de små barnen, de gulliga barnen. Om du går in till mannadagis här under veckan och så lägger du en stol på i rummet, mitt i rummet, och så säger du åt barnen riktigt så allvarligt: den här stolen får man absolut inte sitta på. Och så går du ut från det där rummet och kikar i dörren. Kikar här på vad som händer. Vet du vad som kommer att hända i det rummet? Barnen kommer att slåss för att få sitta på den där stolen. Hur? För att det var en regel och man vill så gärna bryta mot den här regeln. Det är något spännande som händer. Jag vet inte hur djupt det där ligger i oss som människor. Men det är svårt att lyda. Det är svårt att ge över makten åt någon annan över mitt eget liv. Och det är precis det som efterföljelse till Kristus handlar om. Det handlar inte om bekännelsen. Det handlar inte om hur mycket jag bekänner, utan det handlar om att lyda. Lydnad är viktigare än kunskap. Vet du? Vi ska snart gå och landa här nu, så det är roligt. Lydnad är bättre än kunskap. Vi i västvärlden, ni vet att jag hackar mycket på kyrkan i väst. Men jag är ju en del av den själv, så det är ju så här. I västvärldens kyrka vet vi väldigt mycket. Vi kan väldigt mycket, vi förstår väldigt mycket, vi vet väldigt mycket vad som är rätt och vad som är fel. Problemet för oss är att vi vet mer än vad vi lyder. Eller hur? Hur många har upptäckt det i sitt liv? Att du vet mer än vad du lyder. Ja, jag ska faktiskt lägga upp två händer. Det är så. Vi vet mer än vad vi lyder. Och det här tror jag skapar ett litet illamående hos oss. Eftersom vi vet hur det ska. Vi vet hur slipstenen ska dras. Men vi vässar ändå väldigt lite knivar. Eller hur? Vi vet hur slipstenen ska dras. Och är det någon som försöker dra den andra vägen, då kan vi väldigt snabbt säga nej, 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 nej. Inte ska man ju göra sådär. Att man ska göra det på det här sättet. Men frågan är inte hur mycket vi vet, utan frågan är hur mycket vi lyder. Och egentligen, ska sluta med det, egentligen är det ju här vi behöver hjälpen. Eller hur? Hjälpen att komma in i den här lydnaden. Att komma in i det här verkliga kristna livet, där Paulus säger sådana här stora bekännelser som till exempel: här lever inte längre, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Va? Då man själv ska göra den där bekännelsen, så stapplar den någonstans på vägen. Och man tänker, oj då, finns nog ganska mycket Sigfrids kvar, trots allt. Va? Så att här behöver vi verkligen hjälp. Och här behöver vi hjälp av Gud och av varandra. Att komma in i lydnaden, att lyda Gud mer än människor, att lyda det han säger. Där behöver du och jag hjälpa varandra. Inte vara varandras poliser och moralväktare, utan att hjälpa och uppmuntra varandra till att lyda det som Gud har kallat oss. Varför är det viktigt? Varför räcker det inte? Du kanske säger, ja, men det är jag och Gud. Varför räcker inte det? Det står i Jakobs brev 5:16. Jag ska bara ta ett exempel. Jag vet att jag talat om det här tidigare, men jag ska bara ta det här som ett exempel. Så du får ta med dig och tänka på det. Jakob 5:16 säger så här: Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Till dig som troende vill jag ställa den här frågan. När du syndar, vem bekänner du för? Du behöver inte, det var en retorisk fråga, du behöver inte svara här nu. Så här, okej. Hur är det med den som är troende? Kan man synda? Va? Om du tror att man kan synda som troende, räck försiktigt upp ena handen så här. Ja. Lägg ner så här. Vi tar en annan fråga. Du som troende, har du syndat? Räck upp en hand. Ja, jag syndar hela tiden, men om någon säger att kanske du har gjort det här, då blir du riktigt arg. Det är lätt med den allmänna syndabekännelsen, därför tror jag inte på en allmän syndabekännelse på det sättet. Jag tror den är specifik. Vem har syndat under det här året då? Jag har syndat. Ja, vi säger det. I Lutherskyrkan ber vi det varenda söndag. Jag har syndat i tanke, ord och gärning eller vad vi ber dem. Och vi håller med om det. Vi syndar. No. När vi syndar, vem bekänner vi det för? Ajaj, vad vi blev konkreta här nu i slutet. Det gick bra, ända så här långt gick det bra, kände jag. Där kunde man skratta och tyckte att det var roligt. Nu blev det jobbigt. När du syndar, när du gör fel, så säger Jakobs brev: bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Med andra ord, när jag syndar, när jag handlar fel, så är det inte bara, ja men det är bara Gud och jag. Sluta med det där. Det var att Bibeln säger att det är inte bara Gud och du. Utan Bibeln säger att du behöver ha människor runt omkring dig som du kan bekänna dina synder inför, så ni kan be tillsammans så att du får bli botad. Amen. Så frågan är bara väldigt enkel så här: vem bekänner du dina synder inför? Eller man kan säga en annan sak, som till exempel Hebreerbrevet 12:4, där Paulus säger att ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods er kamp mot synden. Skriver han åt församlingen. Det betyder att församlingen som Paulus skriver, antagligen Paulus skriver Hebreerbrevet till, så kämpa mot synden. Och då är min fråga till dig och till mig: vem kämpar du dina slag tillsammans med? Nu blir det konkret. Nu talar vi om lydnad till skriften. Nu talar vi om att vi inte är själva nog. Vi talar om det att vi behöver hjälp. Vi behöver bekänna synden. Vi behöver kämpa våra slag tillsammans med andra människor. Jo, men jag har alltid bekänt för Jesus och det har gått så bra. Nej, men det är jättebra. Men det här säger jag alla, för jag vill lämna den här frågan till dig. Du behöver Gud. Och du behöver andra människor i din omgivning. Som du kan vara så pass transparent med, alltså så pass genomskinlig med. Så du kan gå och säga: hör du, nu gick det fel. Be för mig. En sån partner kanske du sitter bredvid den här gudstjänsten. Kanske din fru eller din man. Det är en bra part att bekänna synd inför. Och så kanske du behöver andra människor i ditt liv. Men vi har sagt i den här församlingen att vi tror inte att vi är kallade att leva våra liv ensamma. Vi tror inte att vi är kallade. Vi tror inte att det räcker med bara det här Gud och jag. Utan vi tror att vi behöver varandra. Vi tror att vi behöver bygga en sån församling så att vi kan hjälpa varandra, be för varandra så att vi blir botade. Inte kritisera varandra och berätta för alla andra om de svagheter som vi får reda på. Utan i förtroende be för varandra, styrka varandra så att vi kan vinna den här kampen mot synden. Så lydnad, för vi slutar i det här bibelstället, 1 Samuelsboken 15:22. Kommer du upp, Daniel? Det står 1 Samuelsbok 15:22. Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Det låter lite konstigt här nu i avslutningen. Det handlar om då Israels folk har tagit någonting av det som Gud har sagt att de ska göra sig av med. Så har de sparat det och sa: vi ska offra det till Herren. så säger Gud så här att det var inte de här offrena, de här kuddorna och de här kalvarna och de här jättarna och fåren jag ville ha. Utan jag vill ha lydnad. Och det här säger Gud åt dig idag. Att det är inte att du kan för lite eller att du är för svag. Ingen av oss som sitter här är för svaga. Du behöver som inte båda upp dina andliga muskler och bli en sån andlig supermänniska. Det är inte det handlar om överhuvudtaget. Utan du behöver ödmjuka dig i lydnad inför Gud och säga: Gud, du vet bäst. Gud, du vet bäst. Och det roliga eller det fantastiska med det här, det är att det här kan vi alla göra. Om vi är gammal, om vi är ung, i vilken livssituation vi än är, så kan vi säga det: Gud, du vet bäst. Jag underordnar mig din vilja. Jag gör din vilja i mitt liv. Inte bara med munnens bekännelse, utan praktiskt i verklig handling. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Jesus, du säger att den som kommer till dig, honom ska du aldrig kasta ut. Jesus, vi vill, Herre, i avslutningen av det här mötet komma till dig. Du som har berättat den här vägen till frälsning för oss. Och Jesus, vi vill omvända oss. Herre, vi vill komma till dig. Herre Jesus, vi vill inte bara omvända oss en gång i livet, Herre. Utan vi vill leva i daglig omvändelse. Herre, vi vill göra oss själva beroende av dig. Beroende av din heliga ande i våra liv. Jesus, du har inte kallat oss att leva i fördömelse. Du har inte kallat oss att leva i gamla synder. Du har inte kallat oss att leva i gamla misstag. Utan du, Herre Jesus, du vill sätta oss fria från varje sak som tynger oss. Herre, jag ber att du kommer just nu över var och en som sitter här och säger att du fördömer ingen. Herren säger det åt dig: jag dömer dig inte. Jag dömer dig inte. Jag har frikänt dig. Vägen till mig, säger Herren, är öppen för dig. Den vägen kanske inte ser ut som någon annans väg. Du behöver inte se dig vare sig till höger eller vänster. Jag ska vara liksom han eller hon och så vidare. Utan du kan gå till Jesus själv. Som den du är. Så vill Herren sätta dig in i ett sammanhang. Där du kan få bli till välsignelse. Herre, vi tackar dig. Jesus, låt inte de här orden bli någon till fördömelse, utan låt det bli till ord som rannsakar våra hjärtan och som för oss in i en lydnad till dig och till ditt ord. Herre, låt ingenting stå i vägen mellan dig och oss, Herre Jesus. Herre, vi behöver dig. Vi behöver dig, Jesus. Herre, vi som är här, vi är inte här därför att vi är duktiga, utan vi är här därför att vi behöver dig. Herre Jesus, hjälp oss att leva våra liv för att uppmuntra varandra, för att styrka varandra, för att vara varandras biktfader, Herre Jesus. För att vara den som tar emot syndabekännelse och vara den som ger din förlåtelse, Jesus, till varandra. Herre, bryt ner alla murar som så lätt vill byggas upp mellan oss. Bryt ner alla barriärer mellan språk och ras och mellan olika sätt att tänka. Bryt ner allt sånt så att vi kan få vara till välsignelse för varandra. Herre, vi tillhör din kropp. Vi är delar i din kropp, Jesus. Och vi finns där för att välsigna varandra. I Jesu namn.